Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Dagens avsnitt är sponsrat av Prime Crime. Det är en app med tusentals svenska rättegångar. Dessutom så läggs minst 10 nya rättegångar till varje vecka året runt. Så ladda ner appen, du kan kika runt där helt fritt och se vad som finns där. Och Prime Crime erbjuder även en 3 dagars gratis provperiod för att du ska kunna prova tjänsten.
Skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på 2 månader vid årsbetalning. Och du kan avsluta precis när du vill.
Dan, vad har du lyssnat på det senaste?
Ett fall som har berört mig otroligt mycket är mordet på 12-åriga Adriana. Ett exempel på hur urskillningslöst gängvåldet har blivit. Hon är 12 år och hon är inte den menade måltavlan, men hon dör ändå för gängvåldet.
Ja. Oh. Innan vi börjar dagens avsnitt så har jag och Dan en önskan.
Ja, vi har tänkt att göra en liten special så vi letar efter tips i färska olösta fall. Så om du har ett tips i ett färskt olöst fall från 2015 och framåt och det får inte vara ett gängrelaterat fall, så kontakta oss på simwaypodcast@gmail.com, Simway med Z.
Och det är inte att vi vill ha tips om olika fall, utan vet du någonting i ett specifikt fall? Har du någon misstanke? Något som inte står rätt till eller har sett, hört rykten? Hör av dig till oss i så fall. I'm in a killing state.
Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Måhlén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
Välkommen till Mördarpodden. Och idag är återigen Tobias Henriksson från PRS Media med oss. I förra avsnittet så snuddade vi lite på ämnet vad gäller konspirationsteorier. Tobias berättade hur det var att arbeta som journalist under terrorattentatet i Norge 2011 och berättade för oss om hur det var att se det här makabra råmaterialet från sprängningen i Oslo och massaken på Utøya. Men idag är Tobias med oss för att prata om konspirationsteorier och varför vi människor fastnar i dessa fällor gång på gång. Vi har precis här innan spelat in en introduktion till det här avsnittet där jag frågar ut Tobias rätt bra om de senaste avsnitten i hans podcast Tänk om, som ju handlar om just konspirationsteorier. Vi pratade om bland annat ett avsnitt som heter Att leva med en konspirationsteoretiker, där Tobias anonymt på grund av hotbild intervjuar en tjej som i avsnittet kallas Emma och som levt i en sannoliken destruktiv relation och berättar om hur det var och också om hennes väg ut. Sedan diskuterade vi Pizzagate och kopplingen till QAnon Och så får vi inte glömma att tipsa om Tänk Oms senaste avsnitt, Myter om sexuellt våld med Sofie Karlsson. Som ni känner igen. Hon har ju skrivit manus och varit med en hel del här i Mördarpodden. Och om man uppskattade, vilket jag vet att många gjorde, avsnitt 105 av Mördarpodden, som heter just Sexuellt våld, så får man inte missa Tänk Oms avsnitt om myter om sexuellt våld. Nu drog jag det här väldigt snabbt. Vår tidigare inspelning landade på 20 minuter, vilket blir ungefär ett halvt avsnitt. Men den innehöll väldigt intressanta ämnen. Jag frågade ut Tobbe väldigt mycket. Men det blev ju lite väl massivt för en introduktion. Så att nu körde jag den här lite snabbare. Och jag tänker att jag kommer att släppa det ursprungliga materialet på Patreon. Så du som stöttar oss på Patreon får lyssna på det, för det är faktiskt intressant. Och jag har tänkt att vi ska göra så lite framöver. Att ni som är Patreon kan få ta del av material som inte släpps i den offentliga podden. Så alltså lite mer djupgående material som inte släpps ut till alla. Men nu, låt oss diskutera konspirationsteorier. Varför vi intelligenta människor kan tappa det helt. Eller tänka utanför boxen och hitta det andra inte ser. Vår hjärna letar ju efter information som ska, alltså även dig och mig, alla. Man behöver inte vara en hardcore konspirationsteoretiker, utan som gemene man så våra hjärnor letar efter information som kan styrka den vi redan har. Alltså åsikter vi har eller sådär.
Information bias.
Ja, precis. Mm. Men varför tror du att det blir sån explosion av konspirationsteorier så fort en stor händelse sker? Vad är det som händer alltså, i oss?
Ja, jag har ju funderat. Jag har haft anledning att fundera mycket på det. Det är likadant med Palmemordet. Där finns det ju väldigt avancerade teorier om att det skulle vara ett teatermord och att Palme hade smittats med AIDS av Ebbe Carlsson och sådana här tokigheter. Men jag tror att man i konspirationsteorierna hittar någonting som gör det hela begripligt. För en själv i alla fall. För att, ja men ta månlandningen som exempel. De flesta har väldigt svårt att ha en så att säga en egen uppfattning om hur det skulle vara om människan åker till månen. Därför är det lättare att tro att människan inte har åkt till månen. För då behöver man liksom inte, man behöver inte vidga sitt perspektiv och tänka på att det här faktiskt har hänt då. Jag tror att mycket av många konspirationsteorier tror jag uppkommer för att man försöker hitta någonting som är begripligt i en värld som är allt mindre begriplig.
Och hur ska man göra för att inte fastna i konspirationsteorier? Om man är en sån och man kan känna själv att okej, jag svänger gärna åt det hållet. Mm.
Nej, men jag tycker ju att det finns ju bra och dåliga källor man kan gå till så att säga. Och jag har tagit upp ett exempel i Tänk om. Där var det ju så att jag gjorde ett avsnitt om Greta Thunberg och berättade om vad som faktiskt var fakta kring henne och miljökampen där då. Och som också var belagt i ett stort antal källor. Och då var det ju någon som skrev till mig att så här är det inte alls, och så länkade han till en publikation. Och det här var en blogg som var, den skrev i beskrivningen att det var en opinionsblogg på högerkanten. Och då tänker jag att det är ju ett exempel på en dålig källa. För där är det ju dels opinion, det vill säga det är en åsikt. Och sen är det ju också högerkanten, då är det också politiskt. Och det spelar ingen roll, ska jag bara säga, om det är höger- eller vänsterkanten i det här fallet. Utan just att det är någon politisk kant så att säga. Det är ju, så att mitt bästa tips är ju att gå till källor som man åtminstone oftast kan lita på. Sannolikheten att du får reda på någonting om ett attentat till exempel är ju större om du går till Sveriges Radio eller till SVT eller TV4 för den delen, än vad det är om du tar liksom Affes invandrarblogg eller Vickans vänsterblogg eller vad det nu kan vara liksom. Så att mitt bästa råd är att vara noga med källor och ta reda på fakta. ju mer man tar reda på fakta, desto svårare är det ju att fastna i konspirationsteorier. Mm. Och lär er att skilja på vad som är fakta, vad som är åsikter och vad som är konspirationsteorier.
Under coronapandemin så var det ju väldigt mycket konspirationsteorier hit och dit. Och då vet jag att jag bestämde mig ganska fort att nu är det SVT som gäller.
Mm.
Där hämtar jag information.
Mm.
Jag valde det för att inte skrämmas upp av privatpersoner eller bloggar eller sådär. Så det var därför jag valde de här. Okej, nu tar jag etablerade medier.
Mm. Och jag vill ju säga det att SVT eller Sveriges Radio kan ju definitivt också ha fel. Det är ju inte alls det. Och det kan till och med vara så att det kan slinka in något som är färgat av en journalists uppfattning eller så här. Men det ska inte göra det. Och de har ju också granskningsnämnden som tittar på det här. Och det finns spelregler för hur de får bete sig och inte bete sig. Och framförallt, de har ett krav på att vara opartiska. Och det känner jag, för min del är ju det någonting som jag som jag värdesätter väldigt högt. Rent tekniskt så finns det inget som säger att en tidning måste vara opartisk. Så, alltså i, det ser man ju på, ja men oftast är det bara ledartexter då som kan ha en politisk färg, men det finns ju exempel på publikationer och framförallt internetsidor som har utgivarbevis men som verkligen har en väldigt stark vinkel på sin rapportering. Och det finns både på höger- och vänsterkanten.
Mm.
Bolaget Pfizer gjorde ju något väldigt bra under coronapandemin, för de tillverkade ju ett vaccin. Men de tillverkar ju också Viagra då för ja, män som har problem eller penisbärare som har problem med potensen. Och då skrev de att om du litar på oss för ditt kön, så lita på oss för din hälsa. Det tyckte jag var ganska vettigt. De menar. Så att, ja.
Ja, jo,
ibland men, är det inte svårare än så.
Nej, faktiskt inte. Man nej. Kanske ändå litar för ens hälsa också. Om man
ja, jo. Ja, ungefär så. Ja. If you trust us with your penis, trust us with your health eller något sånt där. Ja, jag kommer inte exakt ihåg, men något i den stilen där.
Den som kom på den idén på morgonmötet liksom.
Ja. Ja, nej. Där hade man ju velat vara en fluga på väggen, kan jag säga.
Ja.
Men samtidigt, jag känner ju att det är ett väldigt enkelt sätt att få folk att tänka till lite.
Mm.
Ja, men om tillhör man nu de som tar en blå tablett för att kunna ha lite roligt i sänghalmen, så jag menar, om du litar på att de funkar, varför litar du inte på att vaccinet funkar då? Och nu ska vi, alltså det här är ju en diskussion som vi hade kunnat ha hur länge som helst om vaccinet. Och ja, det har funnits vaccin där det fanns en ökad risk för blodproppar bland annat, och då försvann det från marknaden. Och ja, det är väldigt få inrapporterade allvarliga biverkningar av det. Men det är ju ett helt eget avsnitt.
Ja, som kommer du göra det, tänk om just vaccinet?
Jag har faktiskt gjort det under coronapandemin, och Dan Hörning har varit med som lite expert, för han hade pandemipodden, jag vet inte om den är igång fortfarande, men pandemipodden hade ju han och tog upp massa olika pandemier som drabbade, för han kunde ju inte åka iväg till studion, han fick ju sitta hemma och podda hela tiden, så han hade ju jättemycket tid, så han startade pandemipodden också, och då fick han vara med som lite expert på SARS-CoV-2 och corona då.
Just det.
Så att det finns redan ute där.
En konspirationsteori är, som du har sagt, och jag kan citera här från Commission Europa.eu, som säger att en konspirationsteori bygger på att man tror att vissa händelser och omständigheter i en hemlighet styrs av starka krafter med onda avsikter. Mm. Och de säger också att det verkar vara en logisk förklaring till händelser eller omständigheter som är svårt att förstå och ger en falsk känsla av kontroll och handlingskraft. Det här, precis, behovet av enkla och tydliga lösningar förstärks i tider av oro som under coronapandemin. Och det är ju som du har sagt också här.
Mm.
Men finns det någon konspirationsteori som har visat sig stämma?
Ja, alltså det är ju så här att en konspirationsteori som visar sig stämma blir ju per definition en konspiration, så att säga. För då är det ju en sammansvärjning. Konspiration är ju en sammansvärjning av två eller fler personer då som verkar för ett speciellt mål. Men det finns ju absolut, jag tänker nu måste jag komma på någon också. Jag tänkte säga John F. Kennedy först, men där är det ju liksom inte, där är det ju inte klart att det var en konspiration. Watergate är ju inte heller klart att det var en konspiration. Olof Palme var inte klart att det är en konspiration, även om många tror det liksom. Men vad kan vi ta för någonting? Ja, men jag tänker till exempel, vi har ju haft med att det har varit muthärvor i olika städer och sånt där. Jag vet till exempel Göteborg hade ju en större muthärva för ett antal år sedan, och då har det givetvis funnits snack om det här, och att man kanske, vi behöver inte ta Göteborg utan man kan ta rent allmänt då, att den här staden kanske, ja men, har lite för nära samarbete med vissa privata aktörer eller dela ut pengar till lite konstiga ställen och sådär. Och då, i det här läget är det ju en konspirationsteori, för det är inget som är styrkt. Men när det sen visar sig att det här är sant, ja då blir det ju en konspiration.
Mm.
Så tillvida att två eller fler personer har samverkat för att då, ja, skicka pengar under bordet eller betala lite mindre skatt eller vad det nu kan vara. Så det är ju ett väldigt enkelt exempel på där en konspirationsteori har visat sig vara sann. Och sen finns det ju massa exempel där man inte riktigt vet, och det är ju där som jag försöker då komma in och titta lite. Jag menar, man hade kunnat prata om att John F. Kennedy var, mordet på John F. Kennedy skulle varit en konspiration, men det är ju väldigt svårt att säga när man inte har hela faktan så att säga. Men ja, det finns absolut konspirationsteorier som har visat sig stämma, och jag skulle säga att en del i en undersökande journalistik är ju också att titta på såna här mer, ja, inte just konspirationsteorier, men att se saker och ting ur en annan vinkel också. Men också hur viktigt det är när man gör undersökande journalistik att man inte fastnar i de här teorierna utan faktiskt kan se om de är rimliga eller inte.
Mm.
Och det är ju som sagt, det enda jag kan tipsa om där är ju bra källkritik. Var kommer informationen ifrån? Vem har lämnat informationen? Och varför har personen lämnat informationen? Finns det så att säga en egen vinning i att lämna informationen eller inte? Det är ju jättebra att titta på. Jag menar, tittar du på politiska partier idag så kommer två olika partier, beroende på om de är röda eller blå, att beskriva verkligheten, ja, men ganska olika då ju, om du förstår vad jag menar.
Mm.
Och då är det ju kanske inte de som man i första hand ska lyssna på i deras tal om hur bra eller dåligt Sverige är, utan faktiskt ta reda på den bakomliggande faktan själv. Till exempel Statistiska centralbyrån, Folkhälsomyndigheten, sånt där.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Men jag tänker, vad går gränsen från att vara källkritisk till att bli en konspirationsteoretiker?
Alltså, jag, så här, du kan inte bli konspirationsteoretiker om du håller dig till vederlagda fakta. För då är det ju ingen konspirationsteori, utan då är det ju fakta som är vederlagd. Så att om du säger att, ja men, jag vet inte, att säga att Sverige har si och så många invånare så är ju inte det en konspirationsteori, utan då är det ju fakta, för det finns det siffror på. Så att så länge, det är ju liksom det viktigaste, så länge man håller sig till det som är belagda fakta och förhoppningsvis då ganska opåverkade fakta, så är man på den säkra sidan. Sen är det ju också det att märker man att det börjar snurra mer och mer, för ofta en konspirationsteori kan ofta börja som något litet, men för att den här teorin då ska funka på det som faktiskt har hänt så måste den bli större och större och större. Vi har ett exempel där från Palmemordet, där vi har en person som heter Lars K, som var relativt ansedd tv-producent och journalist, tror jag faktiskt också, som började se, alltså det började med att han såg några skumt klädda personer på en buss som i närheten av mordplatsen då, och att han satte det här i samband med Palmemordet, och han pratade med polisen. Och sen växte det här och växte och växte och växte och växte, så att till slut var det feminismen och numerologin som låg bakom mordet på Olof Palme. Och där har vi ju, det här är ju ett övertydligt exempel givetvis, men där är ju en varningsklocka om man hela tiden måste bygga på historien för att den ska stämma med belagda fakta, då är man nog farligt nära att hamna i en konspirationsteori. För att fakta behöver inte byggas på, det finns där. Men konspirationsteorier behöver ofta mer syre, så att säga, för att den då ska funka på det som faktiskt händer.
Jag tycker också att det är tydligt att det blir som två grupper. När det till exempel gäller men kriget i Ukraina, eller corona, eller i princip vad som helst. Det blir som två grupper som har två läger, och den ena tycker att den andra är en idiot. Och det blir aldrig någon bro däremellan. Det blir aldrig att man kan liksom närma sig varandra och lyssna in och prata, utan det blir verkligen som att båda två blir anti den andra.
Mm.
Och då försvagas ju det här sättet att få information från varandra.
Jag kan ta ett exempel. Jag tror jag nämnt det innan, men jag satt ju på en midsommarmiddag där tillsammans med två konspirationsteoretiker då som min flickvän är släkt med, och där, alltså jag valde ju att inte gå i diskussion med dem, för att vi skulle aldrig kunna nå varann, för att jag, även om jag säger till dem att, ja vad ska vi ta, att jorden är rund, så har ju de en världssyn att jorden är platt exempelvis, och om båda vi två inte kan rubba vår världssyn, även om jag vet att jag har rätt och de har fel, men om ingen av oss kan närma oss varandra och rubba vår egen syn, ja då är det inte någon, alltså då är det ingen mening att gå in i en diskussion, för att du kommer aldrig att argumentera med någon som är mer envis än en konspirationsteoretiker som är övertygad om att den här teorin faktiskt är sann. Men om jag kan absolut tänka mig att sitta ner och prata med konspirationsteoretiker och se vad, inte vad som är olika mellan oss, utan vad som faktiskt är lika istället.
Mm.
Att få till ett samtal, att få, inte kasta som det ofta blir på Twitter och Facebook och Instagram, att man kastar idiot efter varandra och sådär, utan hur tänker du kring det här? Och forskningen säger ju si och så. Hur ser du på det? Jag tror att man måste våga närma sig det som är obehagligt. Om nu obehaget består i fakta eller konspirationsteori, det spelar väl mindre roll. Men att våga närma sig det och inte stå som en riddare på sin, på barrikaderna, utan att faktiskt släppa lite på garden och prata med varann som två vettiga människor. Ni behöver inte vara överens om någonting när ni går därifrån, men ni har åtminstone kunnat prata om det.
Ja.
Och för att göra det så behöver man gå bort från de här invektiven som haglar på sociala medier och faktiskt sätta sig ner och prata som två normala människor. För det finns ju ingenting som säger att en konspirationsteoretiker på något sätt behöver vara dum i huvudet eller någonting sånt, som, utan tvärtom så är de ofta väldigt pålästa, men däremot kanske inte riktigt lika selektiva med vad påståendena kommer ifrån. Så att skippa invektiven om varandra, försök att mötas i gemensamma nämnare, så kanske, ja, antingen blir du överraskad över att du kan förstå delar av hans argumentation även om du inte håller med om det, eller så blir den andra personen överraskad över att du faktiskt är väldigt bra påläst i ett ämne.
Mm. Och det finns ju inget vackrare på något sätt, tycker jag i alla fall, än när två människor har helt olika världsbilder,
mm,
men kan sitta rätt avslappnat och prata och lyssna, mm, på varandra.
Ja, men precis.
Det är fint på något sätt.
Mm. Jo, men det är det ju. Och det är det som jag tycker att man märker både i svensk och framförallt amerikansk politik också, att det har blivit ett mycket högre tonläge och det är väldigt mycket svårare att nå enighet eller samstämmighet. Det märkte vi ju inte minst då efter valet som Joe Biden vann där 2020. Ju. Och,
ja, och i svensk politik, ja, så är, ja, ju partiledarna är ju verkligen inga förebilder för hur man pratar och lyssnar och vill förstå den andra.
Nej, och det som jag kände, jag röstar, jag tycker det är en demokratisk skyldighet att rösta, men när jag skulle rösta sist så var det väldigt svårt att veta på vilket parti, för alla var jätteduktiga på att säga hur dåliga de andra var,
ja,
men det var ingen som drev en, vad ska vi kalla det, en egen politik egentligen, utan Centern sa hur dåliga Sverigedemokraterna var, och Sverigedemokraterna sa detsamma om Vänsterpartiet som inte tyckte om Miljöpartiet eller vad det nu kan ha varit då. Det fanns liksom ingen identitetspolitik, om man säger så.
Nej.
Utan det var bara, det hängde bara på vad alla andra gjort fel, och då tänker jag att fan, vi måste upp ur sandlådan lite.
Ja.
Ja, om jag skulle vara, ja, men jag vet inte. Om jag skulle vara sosse så måste jag kunna säga att Moderaterna har kommit med ett bra förslag, fast alltså, förstår du vad jag menar, istället för att alltid hitta fel i det. Men vi är i en situation också där, ja, men alltså, hotet från omvärlden har ju faktiskt kommit närmare och närmare i och med kriget i Ukraina då, och då känner jag att någon form av att hålla sans. Man behöver inte hålla med varandra i allting, men åtminstone kunna prata om vissa ämnen. Istället ser vi politiker som, ja, men som hånskratt åt varandra, som blir dömda för förtal. Och jag menar, det är ju inte där vi vill vara, utan det bästa för alla människor är ju att kunna prata med varandra och åtminstone försöka se det lilla som de andra gör bra. Sen om ditt parti vill göra det mycket bättre eller göra det på ett annat sätt, absolut. Men att hitta sin egen identitet och inte bara säga vad alla andra inte gör bra, det saknar jag.
Ja, att få prata till punkt och att låta andra prata till punkt.
Det lät som jag valtalar inför 2024 här, men så är det ju inte.
Rösta på Tobias eller, Henriksson. Vänta,
nej, men 2026 blir det, va?
Ja, just det.
Nu, tar du, nu fake news.
Ja, en konspirationsteori.
Ja, jag fick faktiskt en, vi hade ju en omröstning på Mördarpoddens Instagram. Visst hade vi väl det? Om vem som man ville se som statsminister.
Ja, just det, precis.
Mm. Ja, jag fick ett meddelande på Mördarpoddens Facebook. Det stod det bara Tobias Henriksson i det. Jag tänkte, vad fanken är det här nu då? Så jag var tvungen att skriva, hej, det är Tobias här, är det mig du söker? Och förlåt, sa han, jag skulle bara rösta på dig som statsminister i undersökningen. Jag trodde jag skulle skicka in det sådär då.
Nej, vad gulligt!
Ja, det var jätteroligt. Jag tackade så mycket för förtroendet.
Nej, vad gulligt!
Ja, och det var jätteroligt.
Det är så att jag la upp en dekal då. För vi hade sagt i Peter The Freeze-avsnitten så hade vi sagt att vi skulle lägga upp en dekal på Instagrams stories där det var vem vill ni helst ha som statsminister? Och då var det GV Persson, det var Dan Hörning och det var jag och det var du. Och då ska man klicka på dem då. Men det är klart att det inte...
Nej, där var någon som skickade till istället. Men det tyckte jag var lite gulligt.
Den rösten tycker jag väger tungt. Alltså. Då har man ändå skrivit ditt namn och skickat.
Ja. Men om vi åter till ämnet då. Jag har ju självklart ingen lösning för... Alltså det är inte så att jag slår mig för bröstet och säger mig ha en lösning på både politik och annat, utan jag bara efterlyser ett mer tolerant samhälle där man kan acceptera att andra människor tycker olika men ändå kunna prata med varandra. Och på så sätt tror jag också man slipper mycket av just konspirationsteorier och myter. Titta på USA, kanske framförallt under Donald Trump. När motsättningarna ökade så ökade också konspirationsteorierna om QAnon och om stulet val och allt möjligt. Så att jag tror att folk måste inte vara så förbannat rädda för att prata med någon även om den andra personen har en annan åsikt.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Vad är den sjukaste konspirationsteorin du har sprungit på under arbetet med Tänk om?
Oj, det är en jättebra fråga. Alltså,
jorden är platt har du ju själv sagt. Ja den låter ju hur sjuk som helst. Men så skrev du ju nu med Pizzagate att den var till och med värre än jorden är platt.
Ja, men så här då. Det finns ju olika kategorier så att säga. Men om vi börjar då. Det jag beskrev innan här, konspirationsteorin om att Olof Palme fejkade sin egen död för att han hade AIDS efter att ha sex med Ebbe Carlsson och flyttade till Schweiz eller vad det nu var och levde där till han blev gammal. Den är ju så vansinnig och så full av direkta felaktigheter som motsägs då av obduktionsprotokoll och annat. Så den är ju, den sätter ju en nivå för vansinnet, men utöver det så tänker jag att QAnon är ju, det är ju den som har varit både mest galen och farlig. För då har vi ju just det här ryktespridningen om pedofilringar och pedofili och kannibalism och allt det här riktas då mot höga politiker. Och det var bara en person som kunde rädda världen och det var Donald Trump då ju. Och då blev det ju inte nog med att det här är, det är vansinne. Det finns ju ingenting i det här som har kunnat bekräfta stämma. Jag går igenom punkt för punkt de här förutsägelserna som gjordes i med QAnon då. Och kan ju beslå alla med att vara direkt felaktiga. Men som sagt, det är ju inte bara galet utan det är ju även farligt. För att det slutade ju med att man trodde att valet var riggat och att folk stormade Kapitolium och fyra personer dog. Tror jag det var. Så att jag sen finns det ju de som är mer underhållande fast ändå väldigt galna, och då är ju till exempel Jorden är platt, det är ju väldigt den är ju så oförarglig på något sätt, för att det spelar ingen roll för oss människor om man tror att jorden är rund eller platt egentligen, för att vi lever ju och frodas i alla fall oavsett hur jorden ser ut, så att säga då ju. Så den är ju så oförarglig, så att den kan man ju mest, tycker jag, ja, men skratta lite åt och tycka att den är ganska rolig, även om den är i mitt tycke helt galen då ju. Men det är ju viktigt också då att när vi pratar konspirationsteorier, så för jag vet att det finns folk som säger att tror man på Gud eller tror man på Allah eller vad det nu är för någonting, så är det en konspirationsteori, för det är någonting som inte kan bevisas. Men där är man ju också ute på väldigt hal is, för att det är ju skillnad på en tro, alltså någonting som faktiskt grundar sig i gamla skrifter och liknande, och på något sätt en tro som har växt fram under många hundra, kanske många tusen år, och på någonting som är helt galet. Så jag tycker inte man ska blanda ihop de begreppen där, för att en konspirationsteori är ju någonting som bevisligen är fel eller falskt, och vi kan inte bevisa om Gud eller Allah finns, och de flesta av oss kommer förmodligen aldrig heller få reda på det.
Nej. Och där tänker jag väl också att döden och hur livet uppstod, att det är lite svårförklarligt vetenskapligt.
Ja, men det är också det jag sa, att då är det ju lättare att, nu är vi inne på religion visserligen, men det är ju lättare att föreställa sig det, och det är absolut inget ont i det, jag förstår det. Det är mycket lättare att se en person skapa livet, så att säga, än att förstå att en fisk krabblar upp på land och utvecklas till ödla, eller hur det sen, att vi härstammar från aporna, även om vissa som lever än idag får mig att tro att vi är mycket närmare aporna än vad man kan tro, men det är en annan sak. Jag förstår som sagt att man kan, ja, men som sagt, man vill se någon slags mening och någon slags, kanske till och med någon slags person bakom det här ju. Men jag kan ju känna också att det kan bli lite farligt när den kristna högern, till exempel i USA, inte vill att man ska lära ut evolutionsteorin i skolorna, utan vill då att man ska följa det Bibeln säger. Och då känner jag att man blir väldigt begränsad i sin kunskap då. Och sen blir det ju också att det finns en väldigt smal åsiktskorridor där man inte får gå utanför om det här skulle gå igenom då.
Nej, men verkligen, alltså religion är ju också väldigt flytande. Varenda tro är ju egentligen något personligt, tänker jag. Att man har olika, alltså man alla behöver inte tro likadant, utan man har en egen tro, och som sagt, livet är väldigt komplext. Vi kan inte förklara allt med vetenskap heller, och det är lite svårt att forska på döden, för är man död så är man död. Så att det, jag tycker att det, men så länge som man tar in också allt som vi har hittat och så, fakta som är forskat på, och
man behöver inte ta allt för sanning, men man kan ändå vara öppen för att lyssna på folk.
Ja, exakt. Att det är viktigt att lära sig om allt.
Vi har två öron och en mun för att vi ska lyssna dubbelt så mycket som vi själva pratar.
Precis, och två ögon också. Vi ska se mer än vad vi pratar.
Verkligen, verkligen.
Nej, men tack för att du har delat med dig av det här, Tobias.
Och
hur kan man nå dig?
Mig når man lättast via facebook.com/prsmedia.se. PRS Media är ju mitt företagsnamn där ju. Man kan också mejla till tankompodcast@hotmail.com. Jag hade ju hemsida och e-postadress och sånt där på firman innan, men det tog så mycket tid av mig, så att jag bestämde mig för att det är lättare att slänga upp en vanlig hotmailadress, så får folk nå mig där. Det kräver inget underhåll, utan jag kan lägga tid på att göra poddarna istället. Så tankompodcast@hotmail.com går också bra. Och så finns jag på Instagram som PRS Media.
Ja.
Och hur når man Mördarpodden?
Om ni har varit med om någonting som har påverkat er och vill dela med er ut av det, så mejla simwaypodcast@gmail.com. Så här.
Precis. Ja. Simway, alltså Z-I-M-W-A-Y podcast@gmail.com eller gmail.com.
Precis.
Och det är adressen som de, jag tror alla av de poddar numera använder. Så att där sitter Eva Martinsson, jätteduktig
underbara
administratör,
Eva.
Och fördelar mejlen där. Jag vet inte om Dan sitter väl också på den adressen, misstänker jag.
Ingen så vet. Det gör han förmodligen.
Sen kan jag slå ett slag för att Mördarpodden finns på Facebook som Mördarpodden och på Instagram som Mordarpodden. Och där försöker vi hålla er uppdaterade om avsnitt och kanske lägga ut lite roligt vad som händer bakom kulisserna och någon liten blooper och sånt där ibland.
Ja, och där håller ju du låda som mest och har
jag
varit
låda
otroligt
tiden,
stöd där. Ja, sedan ja, starten.
Ja, jo men det har blivit så. Jag försöker ha lite koll på våra sociala medier också. Så absolut. Men så är det ju också så att om det kommer in något, ja, men något tips eller något ämne eller någonting, så vidarebefordrar jag det givetvis till berörd person. Så det är ju inte så att jag sitter och tar beslut om allting, utan ni kan ju, även om ni skickar ett meddelande på Facebook eller Instagram, så kommer det ju hamna hos rätt person. Så det behöver ni inte tänka på.
Precis. Tack så jättemycket.
Tack själv. Och glöm inte att lyssna på Killing State of Mind med Erik Segerstedt som kommer
nu.
Living.